Hej, välkomna tillbaka till Samverkansgruppens podd. Jag och Elvin fick en till idé här och prata lite om svek och liksom att en stor del av beroende kan man koka ner till det. Och det tänkte vi snacka lite om. Så hej Elvin, välkommen.
Hallå. Ja, jag försöker samla mina tankar lite kring just om ett svek. Jag har märkt att det ligger svåra punkterna i beroende, eller i alla fall i behandlingen i grupp, är ofta ganska gemensamma. Och det är ofta skam, skuld, sorg och liksom känslor överlag. Det är ofta det som är liksom det svåra att börja nå till och börja ta på och börja liksom, ja, men få grepp om och börja uttrycka och börja vara i. Och just svek, det ligger djupt där nere. Men det jag tänkte på som är, verkar vara särskilt relevant just, alltså eftersom att beroende i mångt och mycket är en sårbarhetssjukdom eller en oförmåga till sårbarhet, att det är liksom det är mångt och mycket det man medicinerar liksom för, och det är det man inte riktigt förmår vara. Och det som är en stor betydande komponent i sårbarhetsproblematiken verkar vara just svek. Alltså djupa, tidiga svek som någonstans sätter prägen på att det är sårbar kan man inte vara. Eller ska man inte vara, eller vad man ska kalla det för.
Man får det inte för sig själv.
Nej, men att det blir liksom, det blir
tabu.
Ja, det blir ett sår som är för jobbigt att hantera. Ja. Det är alltså svek i tidig ålder.
Ja. Ja.
Från de som man är liksom mest beroende av för trygghet och kärlek och liksom allt egentligen.
Ja.
Det sveket, jag tror att det sitter jävligt djupt och gör fruktansvärt ont för många.
Ja.
Så det finns alltså, utanför beroendet men också i beroendet en otrolig med vilja att undvika att ens kännas vid eller ens bekräfta att man har blivit sviken, för att det gör alldeles ont att ens kolla i den riktningen. Just det är sveket, det sitter, ja, men det är en stor del, en stor rot i beroendet.
Ja.
Och det för med så mycket andra grejer som är så centralt för beroende också. Det är liksom, ja, men det hämmar sårbarhet helt och hållet, för att sviken en gång stänger av och liksom tillåt eller förbereder på svek igen i alla fall, så att liksom man spelar mycket säkrare kort. Och det finns också en inneboende skam i att bli sviken. Liksom man tar på sig sveket som att det är förtjänat, eller om man ska säga. Det är något fel på en som blir sviken. Särskilt kanske från barndomshållet, att det är liksom utifrån barnens perspektiv att det finns något. Det finns en anledning till varför man blir sviken, och den dras till en själv helt plötsligt. Att det är liksom...
Jag kan prata lite om just det. Jag jobbar mycket med barndom och automatiserade övningsstrategier och så här. Men sen jag har jag också läst barnpsykologi, utbildad i barnskötat med och jobbat väldigt mycket med barn. Och ett barn är 100% beroende av sin omvärld. Och även om barnet blir sviket så måste det vara lojalt med föräldern.
Ja.
För det dör utan. Så att det betyder också att känslomässigt, du har helt rätt, att barn skäms om det blir sviket. Om det blir för några fel. Eller om, ja, men som igår på gymmet så att jag bytte om. Skulle gå ut och träffa Ella sen. Och då den pappa som har en liten dotter som kanske är max 18 månader, kanske 2, men inte mycket äldre än 19, 20, 21 månader kanske så här. Och pappan säger så här: sätt på dig gummistövlarna. Och hon bara leker och håller på med något helt inne i sin värld. Och så försöker pappan säga: men vi ska åka ett hamburgare nu. Ha? Sätt på dig gummistövlarna. Nej, jag vill inte, säger hon. Då blir det ingen hamburgare. direkt, alltså så, ja. Alltså där, och då börjar han lyda. För det alltså, vi använder det automatiskt, väldigt många föräldrar, väldigt, alltså hört så många gånger på affärer, ja men då lämnar jag dig här om du inte kommer nu, eller ja, ja. Så att det är ju ett dödshot av barnet.
För barnet, ja, på ett sätt är det ju,
ja,
även det, om de vuxna inte förstår vad
nej,
de gör.
Nej, jag vet inte så att
nej, de det är inte gör medvetet, det. Men det är ju
det de gör.
Upplevelsen ja. Är betydande för barnet.
Ja, och ett säga. Barn tar på sig allt, ett barn ja. Är superkänsligt för det måste knyta.
Ja, alltså ett barn är ju på ett sätt inte separerat från sin omgivning.
Exakt. Och det är varje sån liten grej ja. Som gör att barnet börjar bli separerat också.
Också.
Inte ja. Bara, för nej. Det har ju en egen vilja ja. Att bli sig själv. Men när de här sveken, de sitter kvar djupt. Och där, och så skäms man ju om man blir sviken. Mm. Precis som du är inne på. Och för att kunna vara jag med omvärlden, och då stänger man dörren till alltså, att kunna vara som det är. Mm. För då är det skam i vägen. För skam blir en upplevelse att jag är fel.
Ja.
Så då börjar man sluta och vara lojal med sig själv. Och så börjar man anpassa sig ut. Och så redan där, ja. Du är helt inne på rätt linje där.
Det där är också ganska intressant utifrån det som händer senare. För att en del av beroende, har jag upplevt det som i alla fall, är att återbekräfta den identiteten av att jag är fel, jag är skam, eller något, ja. Något att skämmas över.
Ja.
Och det händer via beroendet. Att det är, på ett sätt så är det att man medicinerar mot det här jobbiga tillståndet som man går med.
Ja.
Men det är också att man får det bekräftat.
Ja, man får en form av negativ identitet. Ja. Skambaserad identitet. Och det är så här ju. I vissa utagerandet är ju
tydligt. Vi ser det väldigt tydligt. Ja, exakt. Liksom. Vi ser det väldigt tydligt.
Och man brukar ju säga att också att skuld och skam är en drivkraft i vissa beroenden.
Ja.
Kanske alla, men mer i vissa andra. Än andra. Liksom.
Ja, just i det fallet så har jag kartlagt det lite som att det är så man har lärt sig att bli accepterad och få kärlek.
Mm.
Det är via skuld och skam. Det är där det känns som att man hör hemma. Det vill säga att ens anpassning, eller man har förväxlat liksom genuin intimitet och bekräftelse med anpassning och egentligen övertrampning från omvärlden.
Ja. Att
liksom, när jag lägger mig ner och blir trampad på, då blir jag accepterad.
Ja, just det.
Man, liksom, man har bara förväxlat man har förväxlat kärlek och liksom närhet med anpassning och skam.
Ja, exakt. Det ligger mycket i det. Jag kommer ihåg också när jag utbildade mig till beroendeterapeut, så fick vi göra en uppgift i att sätta ord på en harmperson som vi hade i vår historia. Liksom. Och för mig var ju det farsan. För han var ju den som träffade en ny fru och lämnade familjen och svek och försvann. Och han var ju också min lärare. Så jag skrev, jag var så förbannad. Jag skrev ett brev som jävla, det var som att växa upp. Och det här kanske jag sagt i något poddavsnitt, det vet jag inte. Men det är inget som är hemligt, och jag har sagt det till honom. Han var ju där till och med. Men jag skrev typ att det var som att växa upp med en treåring i jätteskropp som var liksom lite lynnig, så ibland fanns han där, ibland inte. Så man gick på äggskal hela tiden. Och jag var så här, så jag ville skära han i små bitar och steka han i stekpanna typ, ska jag. Och så här. Och sen fick vi läsa upp de här breven i grupp. Och sen när jag läste upp mitt så sa han så här, men precis så där var det. Och han fattade också att jag behöver bli bekräftad i att min verklighet är sann. Liksom. Och det är det jag tror är också jätteviktigt i terapi efter när man har brutit beroendet och så här, att ens upplevelse blir bekräftad.
Ja.
För det är först då man kan släppa den. Liksom.
Ja, alltså för att inte bli allt för filosofiskt, men utifrån ens egna perspektiv så är ju ens upplevelse det som är verkligheten,
ja,
på ett sätt.
Ja, men det är så.
Så åtminstone behöver man bli, ja, behöver man inte gå in på, men åtminstone så behöver man bli mött i det man upplever för att ens kunna utröna hur ja, men, hur mycket det stämmer eller inte.
Ja, ja, exakt. Och också för att ens kunna vilja vara i kontakt med vi.
Ja.
För får jag inte bekräftelse så fuck it then. Eller så får jag bara finnas genom att vara överanpassad. Ja. För jag får inte vara jag tydligen.
Nej.
Liksom. Och det där, det är ja, jag tror att man som förälder alltid ska erkänna att man har svikit ens barn om de vill. Om de ber om det eller berättar hur de har haft det. Man ska inte, nej men jag kunde
inte. Ja, det är nog ett svårt erkännande. För det är nog det sista man vill erkänna. Även om man förmodligen vet med sig att man förmodligen är skyldig till det.
Ja, men just också även att, om det är något nedärvt så är det ändå man själv som har varit
vidare,
det. Alltså, och
men det är nog mer en blindfläck i
jag vet,
hur man ser på svek.
Ja, håller med. Alltså, det är inte så många föräldrar kanske som har jobbat med sig själva så att de kan det.
Nej.
Men jag tror ändå att det skulle underlätta väldigt mycket. Det skulle bli en vacker planet om alla kunde göra det med sina barn. Liksom. Ja, jag tänkte också där vi pratade i förra avsnittet så kändes det som att vi började öppna dörren till parprocessen.
Mm.
Och med det här med anhöriga. Jag vill bara tillägga att dels finns det i andra poddavsnitt.
Mm.
Men vi jobbar ju med den resan även där paren får liksom börja lägga på bordet först och lära första brevet och sen får en anhöriga ta emot hela, allt vad man har gjort, hur man har dolt det, hur mycket tid och eventuellt pengar det har kostat relationen, så att allt ligger på bordet. Och sen påbörjas en restaurering av tilliten. Liksom. För du var ju inne på det också där, att det skär utanför värdpersonen. Mm. Det skär sönder tilliten. Liksom hela den bild man har byggt upp ihop visar sig inte stämma. Så att konsekvenserna sträcker sig vidare utanför varje personen och beroendet. Men jag vill bara säga att vi har behandling för par. Liksom.
På tal om svek.
Ja, på tal om svek, exakt. Verkligen. Nej, men sen nu också har vi ju börjat utveckla ytterligare ett steg i den behandlingen.
Ja, just det,
där vi kommer att ha par i grupp.
Mm.
Och där man får ha intimitetsövningar, både kognitiv utveckling och hur man löser konflikter och så vidare. Men även fysiska intimitetsövningar som de får öva på olika sätt. Så det kommer en liksom ytterligare,
ja, men mer den positiva aspekten,
ja, exakt,
framtiden och hur relationen kanske,
ja,
hur man vill att relationen ska se ut och,
precis,
och inte bara bearbeta det destruktiva som har varit utan också börja lägga grunden för framtiden i positivt ljus.
Ja, exakt. Har du något mer du vill säga? Då säger vi ha det fint. Tack för att ni har lyssnat och ha det fint. En fin dag och så vidare. Hej då!